Först vill jag tacka för inbjudan att få komma hit och det mottagande vi har fått med en vänlighet och gästfrihet och kärlek som vittnar om er tro. Den första predikan vi ska lyssna till här, den har namnet Jesus är livets bröd. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa början av Jesu predikan om, det är ju Johannes 6:e kapitel där Jesus håller den här predikan om att han är livets bröd. Den längre predikan, den är underbar. Den är härliga ord av Jesus att läsa om och om igen, att lyssna till. Det är renaste evangelium. Lite provocerande är den. Men vi ska läsa inledningen så knyter vi an till bakgrunden. Vi ska läsa från Johannes 6:e kapitel, den 24:e versen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: Amen, amen, säger jag er, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. De frågade honom: Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade: Detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt. De sa till honom: Vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till dem: Amen, amen, säger jag er, det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, bakgrunden det är ju att Jesus hade mättat 5000 män med 5 kornbröd och 2 fiskar. Och det skedde på andra sidan Genesarets sjö. Folket hade då försökt göra honom till kung, men Jesus hade dragit sig undan. Och nästa dag så söker de upp honom i Kapernaum. Och den främsta drivkraften till att folket nu sökte upp honom, det var att de hade blivit hungriga igen. Dagen tidigare så hade de fått äta sig mätta, riktigt mätta, för det hade blivit mycket över. Och nu kom de och ville ha en portion till. Tänk om Jesus kunde ge gratis bröd och fisk åt alla varje dag. Tänk om man hade en sån jättelik matservering där i Kapernaum, där det serverar dagens till 5000 personer varje dag. De sa ju senare när han predikar för dem: Vem står ut med att höra på honom? Han kunde väl bara hålla tyst och servera maten. Om Jesus gjorde sådana stora tecken, så gav dem mat varje dag, ja då skulle de tro på honom. Det lovade de. Jesus, han försökte lyfta folkets blick så att de skulle upphöra att vara så inriktade på vanligt bröd och istället uppmärksamma honom som gett gåvan. Han vände folkets uppmärksamhet från de timliga gåvorna till de eviga välsignelserna. Folket var intresserade av de tecken som Jesus kunde göra. Jesus vände deras uppmärksamhet till sin person. Så istället för att fokusera på undret så borde de uppmärksamma den person som utfört undret. De borde vända uppmärksamheten från maten till han som gett gåvan. För den som utfört undret borde väl vara viktigare än själva undret, och den som gett gåvan borde väl vara viktigare än själva gåvan. Men folket, de gjorde något som de inte borde ha gjort. Fast folket sett Jesu gudomliga gärning så trodde de inte. Fast de sett Jesu gudomliga gärning så var de inte beredda att lyssna till honom. Istället började de argumentera med honom. Så de var beredda att öppna sina munnar för att äta en portion till av maten. Men de var inte beredda att öppna sina öron för att lyssna till givaren. De kom med invändningar. Vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Och det är otron som på det här sättet ständigt frågar efter nya tecken och under. Och otron lovar att tro bara den får se under. Men otron uppfyller ju aldrig sitt löfte. Vi hör på ett ställe i evangelierna att de otroende judarna, de frågar efter, de begärde tecken från himlen. Fast de just hade fått se Jesus utföra en gudomlig gärning. Ett otroende släkte frågar efter tecken och under. Och när man fick det tecken man begärde så trodde man inte i alla fall. Och i berättelsen om den rike mannen och Lazarus, då hör vi ju att den rike mannen begärde att Lazarus skulle vända tillbaka från de döda till hans bröder som fortfarande var i livet. Och den rike mannen menar att om någon vände tillbaka från de döda, då skulle de omvända sig. Men Abraham svarade att de inte alls skulle omvända sig, även om någon kom till dem från de döda. Det som har makt att föra en människa till omvändelse och tro, det är Mose och profeternas skrifter. Om någon inte vill lyssna till ordet, då finns det inget annat som kan föra en människa till tro. Så det finns ju ingen frälsningsväg, det finns ingen väg till en frälsande tro vid sidan av evangeliet. Spektakulära händelser kan inte utföra det som Gud utför genom sitt ord, evangeliet. Evangeliet, det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och det är därför som Jesus vänder folkets uppmärksamhet från undret till sin person, från gåvan till sin undervisning. Och det kan vi tillämpa i våra egna liv, i vårt förhållande till kyrkan och på kyrkans arbete och uppdrag. Tänk efter, en stor del av vårt liv, i alla fall en vuxen människas liv, går ju ut till att arbeta för att få sitt dagliga bröd. Så vi arbetar för att tjäna pengar så att vi kan betala för bostad och mat och kläder och allt vad vi behöver. Och vi ägnar mycket tid till att handla mat, göra mat. Köket är en viktig plats, det är där man är. Och man stiger upp och så går man till köket och äter frukost. Och man äter lunch och man äter middag och kvällsmat. Och inte en enda måltid vill vi hoppa över, för då känns det genast i magen. Däremot känns ju inte bristen på Guds ord på samma påtagliga sätt i vår kropp. Och Jesus, han vill få oss att inse att det finns något som är viktigare än maten, fast det inte känns så i magen. Och det är den andliga mat som Jesus ger i sitt ord. Jesus är livets bröd. Och han har, som apostlarna, som lärjungarna vittna och svara honom, du har det eviga livets ord. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Jesus är livets bröd. Han har det eviga livets ord. Och vi ska låta Jesus få en central plats i våra hem. Och det vill vi ju gärna. Vi vill ha honom som vår gäst i våra hem. För vi vet att han ger oss den mat som varar och ger evigt liv. Och vi kan också tillämpa Jesu undervisning i vårt förhållande till kyrkan. Vi går inte till kyrkan för att vi väntar oss att något spektakulärt ska hända där varje söndag. Det händer inget spännande i kyrkan. Det är ju så. Och ni har inte kommit hit idag för att ni väntar att nu ska det hända något spektakulärt, något verkligt spännande. Utan det som sker i kyrkan, det kan till och med verka enformigt. Och söndagens gudstjänst är ju någonting som stilla och med god ordning upprepas på samma sätt varje söndag. Ingenting sker som skulle imponera på era arbetskamrater om ni berättar det sen när ni kommer eller på skolan. Här ska ni få göra vad jag var med om i söndags. Vi följde liturgin i gudstjänsten och hörde en predikan. Det är inte tecken och under som står i centrum i våra gudstjänster. Däremot fokuserar vi på den person som har makt att utföra gudomliga gärningar. Hans ord och hans undervisning, det är höjdpunkten och det är det som står i centrum vid våra gudstjänster. Så vi samlas för att bekänna våra synder, ta emot hans förlåtelse och lyssna till hans undervisning, till det eviga livets ord. Och det är så Jesus vill ha det. Han vill inte att vi ska jaga sensationer. Utan han vill att vi ska vända vår uppmärksamhet till hans person och hans undervisning. Det är bara genom tron på honom, han som är livets bröd, som vi får andligt och evigt liv. Och vi kan också tillämpa Jesu undervisning på hela kyrkans uppdrag. Så även om vi hade helbrägdagörelsens gåvor, även om vi allihop här kunde tala med änglars språk eller hade sån tro så att vi kunde dra till oss folks nyfikenhet, vi kunde till och med lyfta ett berg, skulle vi inte uträtta någonting. Otron begär tecken för att kunna tro, men uppfyller aldrig sitt löfte. Otron börjar aldrig tro, utan när det har sett en gudomlig gärning så frågar den efter något nytt eller något annat. Och kyrkans uppdrag, det är ju inte att skapa rubriker, utan att låta Jesu ord och undervisning stå i centrum. Ja, vad är kyrkans uppdrag? Jo, att lära människorna allt vad Jesus har befallt. Och även om ett sånt program, att lära människorna Jesu ord, även om ett sånt program förefaller ha liten eller ingen framgång, så fortsätter vi i alla fall. Vi fortsätter att predika ordet. Vi fortsätter att förvalta sakramenten. Samma sak har skett tidigare. För när Jesus inte gjorde folket till viljes, utan bara predika för dem, så då sa de, vem står ut med att höra honom? Och många som fram till då hade följt honom lämnade honom. Och den predikan som Jesus höll för folket efter brödundret, det är en av de underbaraste man kan höra. Det är det renaste evangelium. Den Johannes 6:e kapitel, den predikan att läsa och ta till sig om och om igen. Med utgångspunkt av brödundret och deras behov av mat, de ville ha en portion till, så undervisar Jesus om att han är livets bröd. Jesus lärde folket att han blivit sänd av Gud för att ge världen liv. Han är Gud och en person, och han har kommit för att utge sig själv som ett skuldoffer för att världen ska leva genom honom. Det är genom tron på Jesus vi får evigt liv och inte på något annat sätt. Och Gud har utvalt de människor som ska komma till tro. Och han väcker tron på Kristus i deras hjärtan. Och de som tror på Jesus äger evigt liv. Och han ska helt visst uppväcka dem på den yttersta dagen. Alla de som fadern har fört till sonen, till tro på sonen, de är helt trygga. Kristus ska helt visst bevara dem till evigt liv och uppväcka dem. Han ska inte förlora en enda av dem som tror på honom. Så ni hör att budskapet är ju det underbaraste, härligaste löften man kan läsa. Den underbar predikan, och när de hörde det då säger de: vem står ut med att höra på honom? De stod inte ut att höra det. Och många lämnade honom. Och Jesus frågade då lärjungarna: inte vill väl också ni gå bort? Och Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Många kyrkor, i alla fall många samfund i Sverige, upplever eller har ett krympande medlemstal. Det verkar som gå en trend att göra någonting åt saken. Man slår sig samman, samfunden går ihop, och så ersätter man altaret och predikstolen med en scen och en orkester. Men det är inte vårt uppdrag att till varje pris dra människor till kyrkan. Inte till varje pris, för priset är för högt om det eviga livets ord ersätts med det som kliar folk i öronen. Utan vi behåller altaret och predikstolen för att låta den person stå i centrum som har gudomlig makt och ger eviga välsignelser. Vi upprepar vår liturgi för att Kristus och hans ord ska stå i centrum för vår uppmärksamhet och inte människors konster och talanger. Så en gudstjänst hos oss, det är ju inte talangjakten. När Jesus vände folkets uppmärksamhet från det jordiska till det andliga, då uppstod genast ett annat problem som vi känner igen. Fast Jesus inte hade talat någonting annat än om det eviga livets gåva som människosonen ger. Det eviga livets gåva som människosonen ger. Så frågar folket ändå: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Och det här är ju någonting allmänmänskligt som vi ser många exempel på. Människor, de allra flesta människor är helt upptagna med det jordiska och intresserar sig knappast alls för det andliga. Men då de börjar intressera sig för det andliga, då har de genast en förutfattad mening om att religionen, den går ut på att göra goda gärningar för att få välsignelser från Gud. Och de tänker genast på allt det som de måste göra för att få någonting från Gud. För att Gud ska bli nöjd. Så för att få något av Gud så måste man ju göra rätt för det, för Gud ger inget gratis, så tänker man. Och Luther säger: de umgås med Gud som en handelsman som vill ha betalt för sina varor. Tanken på förtjänst, det är ett uttryck för dålig självkännedom. När Gud uppenbarar sin heliga vilja på Sinai, då var folket genast redo att kasta sig in i ett sådant lagförbund med Gud. För de svarade: allt vad Herren sagt vill vi göra. Men genast förbundet var bekräftat så hade folket brutit förbundet genom att överträda Guds bud. De insåg inte att den svaga länken i förbundet var de själva. De kunde inte leva i enlighet med Guds vilja. Och de som sökte upp Jesus hade samma dåliga självkännedom. När Jesus började tala om det andliga, då frågade de genast: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Så bara de fick veta vad som krävdes, så skulle de nog få det gjort. De hade en förutfattad mening om att det krävdes något av dem för att de skulle få något av Gud. Och de trodde att de kunde utföra allt det som krävdes. Och på samma sätt så tror människor idag, de tror att religionen, den går ut på att göra goda gärningar för att få välsignelser från Gud. Och de är beredda att anta utmaningen. Så även om få människor har sån självsäkerhet att de vill skryta med att de är fullkomliga, så tror ändå de flesta att de i alla fall kan göra tillräckligt för att Gud ska bli nöjd. Men de som ingår ett sånt förbund med Gud, de får inget annat än fördömelse och straff. För vi är alla syndare, oavsett om vi inser det eller inte. Vi är alla syndare. Och ska det gå efter vad som är rätt, och ska det gå efter vad vi förtjänat, så är Bibeln väldigt klar på den punkten. Syndens lön är döden. Lön, det är alltså någonting man förtjänar. Syndens lön är döden. Jesus undervisar folket om att den kristna religionen går ut på någonting helt annat än att göra goda gärningar för att försöka få något av Gud. Han sa: "Detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt." Och lite längre fram: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta." Så vi blir inte frälsta på grund av våra gärningar, utan vi blir frälsta genom tron på Jesus. Och den frälsande tron, det är heller ingen prestation från våran sida. Det är vi som tror, men inte av egen kraft eller eget förstånd. Det är Guds gärning att vi tror på den han har sänt. Och Jesus, han tröstar oss inte med att säga att vi är i alla fall inte sämre än andra. Och vi har ändå innerst inne en god vilja. Eller att vi trots allt ändå har gjort vårt bästa. Nej. Han hänvisar oss till sig själv och sin gärning. Han försäkrar om att han är livets bröd. Den som kommer till honom ska aldrig hungra. Den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Så det är genom tron på Jesus vi blir frälsta. Han ger oss den mat som varar och ger evigt liv. Den gåva från människosonen som fadern har sänt för att ge världen liv. Och vi blir frälsta genom tron alena. Det är det som är innehållet i den kristna religionen som Jesus lär oss. Amen. Låt oss så be. Herre Jesus, vänd också vår uppmärksamhet till dig. Låt allt annat blekna och få rätta proportioner, så att du blir det viktigaste i våra liv. Ge oss liv och frälsning genom ditt ord. Bevara oss från en falsk förtröstan på yttre ting eller på våra egna gärningar. Bevara oss i den frälsande tron som omfattar dig och ditt ord. Amen.